Bara...
Har du ändå inte varit med?
Ja, när vi kör håller vi käft. Det är, så, ja. Så...
det är inte heller riktigt det vi gör.
Nej, jag men... du får, men nu så räknar jag in då. Jag räknar in dig då. 3, 2, 1.
Du lät som han, domaren i Gladiatorerna förr i tiden. Vet han, Dagge Olsson. Utmanaren redo.
Är det Disco som är utmanaren idag?
Helt klart.
Ja. Du ska springa det här gatloppet nu och försöka, så här, vi har gjort om det. Det handlar om att du kan springa på en jävla massa minor som kommer ta din titel som supportklubbens ordförande ifrån dig. Så att du får vaksamt sätta ner fötterna i detta gatlopp.
Gladiatorn redo.
Är det du?
Ja, om det är du som räknar ner så blir det ju jag.
så är det.
Om jag måste sitta här och låtsas vara någon jävla gymnastiklärare från Badstena som ska få spö av ett dopingmonster i live-tv, så vill jag åtminstone träffa Agneta Sjödin. Och
jag är ledsen.
Räkna ner!
3, 2, 1...
Varmt välkomna till BB-podd som ligger på gt.se, där vi försöker prata så lite om IFK Göteborg som möjligt, uppenbarligen, men mer om Gladiatorerna på TV4 på den tiden då det begav sig. Jag sitter här med Patrik Lindberg som... han är med oss också fortfarande, trots att det kan vara motigt ibland.
Jag tänker fortsätta på det här gladiatorspåret. Vi har ju ändå haft en tidigare gladiator med i BB-podd. Det är nämligen så att blåvitsupporten Eddie Bengtsson i Gladiatorerna gick under pseudonymen El Gringo, vilket i sig är ett sinnessjukt uselt namn.
Ja, det var någon sån där, vad heter det, etnofaktor som de var tvungna att pressa in där.
Och så skulle så här Eddie klä ut sig, och allt han gjorde var att så här måla mascara runt ögonen, och helt plötsligt så var han pang, El Gringo, livsfarlig bäst, som du hade kunnat få möta då i exempelvis gatloppet.
Vem har vi som gäst?
Idag har vi John Disco Motherfucker Pettersson återigen här. Han har kommit in som ett så kallat supersub istället för Hossa Majers. Och min första fråga till Disco blir därför: kluddar du mycket på bollen?
Bra första fråga.
På bollarna.
Ja, precis. Du kan inte ha mig på en kant. Jag stannar upp varenda anfall. Det är framförallt för att jag inte orkar springa.
Ja, jag har ritat ner en oklar liknelse, men som jag ändå kände att jag vill ha med någonstans här. Och då måste det bli här i början innan vi blir mer seriösa. Och, för det var nämligen att jag har fyllt år här om dagarna.
Hurra.
Det var inte det jag ville höra.
Hurra.
Hurra. Ja, tack. Och då fick jag några trisslotter bland annat. Och varje gång jag får en trisslott i handen så tycker jag att det är så jävla obehagligt. Vet du vad jag tycker är obehagligt?
Om du skulle tappa bort den?
Nej, det är att på den här liksom fantastiska möjligheten till du kan bli ekonomiskt oberoende och liksom aldrig mer behöva jobba och leva ett liv på Bahamas om det någon gång skulle öppna igen. Det finns ju bakom de här grejerna. Mm. Men så finns det också en ruta som man inte får skrapa.
Ja, just det.
Som det står att om den här skrapas så är lotten ogiltig.
Då är det kört.
Det finns liksom det finns en risk att du står med att shit, jag har vunnit 200 miljoner i 200 miljoner år. Typ. Men jag skulle kunna self-destructa det här genom att bara skrapa den här nu. Det är liksom så nära. Jag står här, jag står med en kronan här i handen och allt. Jag skulle, alltså... det är någonting som är skrämmande, tycker jag.
Detta, mina vänner, är definitionen av en tvångstanke.
Jo, men det är ju väldigt mycket, alltså det är ju kasta nycklarna över brofästet. Alltså det är den grejen. Så här,
man... det är så himla lätt att göra det.
Ja, det är så otroligt lätt att bara förstöra sitt liv.
Ja, och det är det som IFK Göteborg håller på att göra nu med våra liv.
Är det att skrapa den lilla rutan?
De har dragit den för länge sedan, skrapar de den rutan. Nej, jag vet inte. Jag bara tänkte att det var en liknelse som kunde liksom appliceras på något sätt här. Mm. Ska vi ändå börja med det som en del har frågat sig då, eftersom du var inne och touchade på de grejerna när du presenterade John här.
Ja.
Vi skulle ha poddat med Hossa Majers, bokat och klart var det.
Ja. Vi hade jävla meck för övrigt. Jag satt och funderade på hur vi skulle få ihop det rent tekniskt, eftersom Hossam skulle befinna sig på kamratgården när liksom inspelning skulle ske och vi inte skulle vara där, och skulle vi se varandra.
Där är vi pariga.
nej men eftersom läget är som det är, så kan vi inte träffa, vi kan inte träffa spelarna och spela in. Så att vi får hitta på att göra det bästa situationen.
Vi har hört att det går en snubbe som heter Mattias omkring där och sprider covid, så vi vill helst inte gå dit och riskera att bli sjuka.
Man skämtar inte.
Det gör man fan inte.
Skäms fan på dig, Hannes. Nej, men vad heter det? Kamratgården ställde in den intervjun. Och därför sitter vi här med Disco istället.
Det är ju många som har frågat, såklart, varför det inte blev någonting. Mm. Ska du...
Nej. Vi håller det mellan oss så länge, och så ser vi till att lägga all kraft och fokus som vi har på att krossa Helsingborg på söndag.
Innan vi rör oss mot Helsingborg, ska vi då ändå ta den kanske något obekväma omvägen kring Örebro. Som egentligen finns på Gamla Ullevi. Mm. Innan matchen så hade det ju pratats ganska mycket om vikten av att vara på tårna och inte släppa in någon mål i början av matchen. Mm. Det var ju det som tränarstaben pratade väldigt mycket utåt om. Det här har vi fokuserat på.
Oh. Det låter som att du vill ironisera över detta.
Jag är en retorisk figur här nu som kanske blir lite för tydlig.
När det då tog 90 sekunder innan vi släppte in matchens enda mål.
Ja.
Ja, det var synd. Det var vi kan väl konstatera att allt inte har gått riktigt enligt plan. Och när vi satt oss här för några veckor sedan, så la vi också upp liksom ett schema för så här behöver det gå under säsongen för att vi ska klara oss kvar. Och nu i början såg bra ut. Nu börjar vi avvika från den här planen ganska kraftigt, och nu börjar liksom vattennivån stiga högre och högre och börja komma över hakan här nu, och snart så nuddar den munnen. Jag vågar påstå att den antingen passerar munnen eller sjunker ner en bit efter söndag eventuellt.
Om du ska ge dig på lite fotbollsanalys då, hur i helvete är det liksom möjligt att inleda just den här matchen på just det här sättet?
Ja, alltså jag har suttit hela det här året som har varit typ ett millennium långt framför tvn, känns det som. Och håret har blivit gråare och skägget har blivit längre och stressexemen har slagit ut på diverse delar av kroppen jag inte ens visste att jag hade.
Och var... exemen så var du lite på väg mot någon sorts Olof Lund.
och varenda jävla match har jag mumlat för mig själv, hur fan är det möjligt? Men jag tänker att det handlar om en spelartrupp och en startelva som är så psykologiskt nednötta att man... Hur ska man förklara det här? Hur ska man förklara grupppsykologi? Hur är det möjligt att ett lag som har Pontus Wernbloom, Jakob Johansson, Mattias Bjärsmyr, vad fan du än vill ha. Alltså, det är inte som att det på pappret saknas ledargestalter.
Det är inget gäng med jävla mobboffer liksom.
Det borde kunna gå, det är det här jag kommer tillbaka till. Det borde kunna gå att kräva mer. Det säger man varandra, alltså det säger alla supportrar varandra jävla gång. Den enda förklaringen är psykologisk.
Vi har ju faktiskt fått en del frågor just till dagen som om sådär... Vem är ansvarig för mental träning och så vidare? Det har ju snackats om lite här. Det är Johan Urtendal som är ansvarig för det. Och att folk tycker att han borde avgå. Det kan inte jag uttala mig om.
Jag har verkligen ingen aning om Johan Urtendal. Jag tror att han är dunder på sitt jobb. Annars hade han nog inte varit mental rådgivare.
Eller är det så... Eller i så fall, så att, hur dåligt var deras självförtroende innan de träffade honom i så fall?
Jag pratade med en kille som heter Linus, han hängde mycket på Liverdal. Och han sa det här att inför Örebro-matchen, eller så här, efter Örebro-matchen, så var jag så jävla förvånad. Mm. För att man har gått igenom så här, den blåvita supporterhistorien man har haft. Så här, man har gått igenom ett visst antal måste-matcher. Och man har liksom, det har alltid löst sig. Senaste exemplet var så här, Grimsta borta. Fan, den måste vi vinna. Och då visste spelarna att vi måste vinna den här jävla matchen. Och då löser det sig. Samma har det varit vissa cupmatcher för att man ska avancera och så vidare. Vi måste vinna den här. Och så löser det sig. Nu är precis så gick man in med ingångsvärden att Ja, men vi visste att vi skulle torska mot AIK. Vi visste att vi skulle torska mot Malmö. För vi har lagt allt fokus här nu på att kunna slå Örebro. Och så tar det 90 sekunder. Man ligger under. Man får inte in bolljäveln onside vid ett enda tillfälle. Och plötsligt stod han där. Så jag chockade. Men det fan löste sig inte. Inte ens med de här gubbarna.
Jag skulle, bara för att göra din liknelse helt bright så måste jag ändå säga att Grimsta är nog ändå Helsingborg borta.
Ja.
På något sätt. Det här var Trelleborg hemma 2018. Aha. Fast vi drog inte in en frispark i sista sekunden bara. Så då ligger vi ett back på den på något sätt. Om man ska ta och lyfta upp oss lite då. Så tyckte jag, alltså, utan att lägga värderingar i vilken tränare som var bäst eller sådär. För det är på riktigt nu. Jag gör inte det nu. Men så här, innan Poja fick sparken så kändes det hela tiden som att vi var på väg mot att snart lossna det. Det gjorde inte det. Så jag tycker att det var rätt att vi gjorde som vi gjorde. Att vi bytte tränare. Sen så kan man tycka olika saker om vem man bytte till.
Så är det.
Men sedan Poja fick gå och Roland tog över så tycker jag inte att det har känts som att det har varit på väg att lossna. Vi har tagit en del krigarvinster mot ganska dåliga lag. Det ska vi också säga. Om man ska vara helt naken och ärlig här nu. Men jag tycker att mot Örebro så var vi i alla fall tillbaka till den känslan att ja, men snart måste proppen komma ur. Snart lossnade. Vi gjorde också två mål, ska vi komma ihåg. Som dock dömdes bort för offside båda två. Den får han slipa på lite, Pontus. Det var väl Jakob som var offside på
alltså, tvåan är ju så tråkig för att ja. Det spelar ingen roll. Alltså, även om försvaren hade legat 30 cm längre ner så hade ju Pontus fortsatt satt den bollen. Så den var ju bara synd.
Så min positiva take på det här då, det är att vi ändå är lite tillbaka på ruta ett, som Patrik Isaksson säger. För att vi var kanske på ruta minus tre ett tag. Men nu är vi i alla fall tillbaka på ruta ett. Så när som helst så kan vi göra mål.
Vi har fyra matcher kvar. Vi har inte när som helst på oss längre.
Nej, men det skulle kunna inträffa ett mål. Anytime. Soon.
Any day now.
Då ställer jag frågan till...
Och detta är positivt sagt.
Ja, jag menar.
Det. Hade jag sett samma spel som mot AIK och Malmö? Framförallt mot AIK.
Då hade, varit
då hade jag känt, men nu är det över. Men jag kände inte att det är över. För att jag såg ändå något som påminner om något som jag hade hopp för en gång i tiden. Jävlar, det låter deppig. Alltså. Men det, jag tänker att det är bra.
Jag tänker att det här är så här Joakim Hanes på Benzo. att så här, nu har han har tryckt i sig så mycket ångestladdande att han är ändå... Han ser ändå ljus på framtiden här.
Patrik tycker att jag tryckte mig ångestladdande.
Ångestdämpande. Kombination av diverse droger. Håll inte på med det.
Nej, men var det någon som vi hade något mer om Örebro-matchen man ville komma med? Jo, det måste vi också ställa en ganska stor fråga då. Liksom. Vi fick den också nämligen på Twitter. Alltså... Hur kan man ställa över Hasse? Och det kom någon sorts märkligt försök till förklaring efter matchen som jag inte förstod med på det minsta.
Det hade nästan varit bättre om Rolle i det där fallet hade sagt så här, ja men ibland så behöver spelare sitta ner. Och inte utvecklat det mycket mer. Men nu sa han att han ville balansera om truppen på ett annat sätt och därför blev det Agge istället för Hasse eftersom Jakob var supergiven.
Ja.
Och där känner man lite så här, om man vet att man kommer vara dunder ifrågasatt vid det här, säg bara, ibland behöver spelare sitta ner.
Det var halvkast kommunikation kan man säga. Men om man ska gå på själva sakfrågan, så alltså, jag får ju hålla med våra lyssnare som ställer frågan. Jag tycker det är faktiskt helt obegripligt att ställa över den som har varit, jag tycker han har varit bästa spelaren solklart under året. Någon som också är en energispelare som verkligen springer och är där och tacklar och bryter och liksom, honom stoppar man inte med depressionspiller.
Framförallt så har du ju ett enormt pressspel i Hasse. som du inte får på samma sätt.
Men det är något som kickar igång laget.
Ja,
liksom.
Så är det. Ja, det är väl en av många, många frågetecken man hade efter Örebro-matchen.
Mm. Men det där handlar ju också om att det fortfarande är ganska otydligt vad det är Roland Nilsson vill med det här IFK Göteborg. Han har ärvt en trupp. Han har ett uppdrag som är rädda oss kvar. Och han har spelarmaterial till något annat än det. Alltså det är ju lite hybrid. Alltså det är någon sorts Frankenstein-variant av alltihopa nu. Vi vet inte riktigt hur han kommer att kunna sätta sin prägel. Vilket också innebär att det blir att han kommer att ta udda beslut, tror jag. Utifrån. Sen är det här ett beslut, så alltså det går ju att säga rakt av liksom, att Hasse har varit, jag tycker det är ju inte bara den här säsongen, han har varit lagets bästa spelare i 2 år, det finns en anledning till att det är honom vi pratar om, att han ska rädda ekonomin liksom. Så självklart är det ett väldigt märkligt beslut, men jag tror också att Rolles vision för liksom, hur vill Blåvitt spela, hur vill Blåvitt göra mål, hur vill man anfalla, hur vill man försvara sig, han är inte där är nu på långa vägar och han sitter med en ganska stor kniv mot strupen. Jag vet att does this make sense? Alltså kontextualisera lite liksom laguttaget, att man provar olika vägar.
Ja, jo, men det kan jag köpa, att man vill testa olika varianter samtidigt. Så jag tyckte att det fanns andra varianter att pröva före att plocka den bästa spelaren. Får jag ställa en fråga till Disco nu, Hannes?
Det kan vi lösa.
Så att jag såg att du ville säga någonting.
Jag tänkte bara säga att nu har vi i alla fall testat att ta och spela med de kanske 2 mest stationära spelarna vi har på inne i mittfältet tillsammans. Och det
blev stationärt.
Det tror jag inte att vi ska testa igen.
Ferran Sebia. Kommer du ihåg han?
Jag vill säga att han är portugis. Har han någonting med... Han driver en bilfirma.
oerhört roligt. Vad för inverkan har han nu, boys? Helt seriöst.
Det är hans Ferrari Sibylla du tänker på.
Vad gör Ferran Sebia just nu för
men det här är också
gubbar i blocket.
Det här är också någonting som jag försökte komma in på förut när jag stammade och haltade kring Rolles roll, i att Rolle har fått en, alltså Ferran mådde ju liksom dåligt när Poja gick. Ferran och Poja satt ju, alltså man har ju, det sades ju i varenda intervju att det var liksom ett siamesiskt tvillingtränarpar. Och nu har man plockat bort den ena tvillingen och istället har det kommit in en gammal högerback.
tror ni att Ferran ringer till Poja och snackar skit om Rolle? Ni tror det?
jag tror ju att... Det känns som att Ferran kanske slår en signal ibland till Poja. Poja, it was wrong, you should never have left. It was wrong.
Alltså, skämt åsido så är det ju en jävligt krävande situation för de båda två, antar jag. Alltså, Ferran är i en situation som han absolut inte hade önskat. Han har varit väldigt, väldigt tydlig med att kommunicera att han älskade att jobba med Poja och att det var liksom otroligt givande på alla sätt.
If he live, I live.
Men han valde att stanna kvar.
Han sa det, det är inte mitt fel.
Men nej, det är mest din dåliga brutna spanska som jag...
Nej, men och Roland kommer in i någonting där det finns ett upparbetat avtal med Soccer Services där Ferran är på plats, och Ferran har väl mer eller mindre liksom varit en delad huvudtränare tidigare. Han har haft otroligt mycket att liksom tänka till och säga till om. Och en ny huvudtränare måste ju också få chansen att...
Göra sin grej,
ja men precis. Det här är nog inget fenomen som är ovanligt för IFK Göteborg, utan den här dynamiken tror jag finns på de flesta arbetsplatser där man byter ut chefen mot en ny chef och så kommer liksom vice chef.
Lite som när Poja kom in och han fick ärva så att säga inom situationssäken Affe.
Jag tänkte precis säga det. Alltså, Pojas Berg och Alf Westergren, var det världens bästa kombo? Nej, men uppenbarligen.
Fast Affe känns lite mer som en kameleont än vad Ferran gör för att anpassa sig till roll. Jag säger så här, jag har jävligt svårt att se att Rolle får ett samtal från Soccer Services om 1 år där de försöker värva honom. För att han har spetsiga idéer.
Och det här är ju liksom...
Det är så jävla osannolikt.
Och det här är ju, alltså... På ett sätt så sätter det här fingret på en av de jävligaste sakerna med vart vi befinner oss. Och det är att vi försöker reboota rebooten. Vi håller på och försöker liksom snickra ihop en akut koja som vi kan söka skydd i ovanpå grunden av huset vi hade tänkt bygga som vi nu har kastat iväg ritningen till. Och vad det resulterar i är ju att ja, men vi håller för fan på att bli hemlösa för att vi hann inte bygga några väggar, vi hann inte bygga någon, alltså arga snickaren ligger död på marken i chock när han såg hur halvfärdigt det här bygget hamnade.
Och det har ett jävligt, ett tak som är riktigt snyggt på ena sidan, som vi har fått i huvudet.
Och jag tror också att det är det här som gör, alltså jag fattar ju att folk, man har köpt det här narrativet, vi köpte det allihopa, nu rebootar vi, nu startar vi om, det här får ta tid, det måste få ta tid, det måste få kosta, det måste få ta liksom tid och kraft och pengar, men vi måste reboota hela grejen, vi börjar från början, vi bygger någonting, det är vackert, kom igen, vi gör det tillsammans. Och så gjorde man det i 2,5 år, och nu är vi tillbaka på den här berömda ruta 1 som du pratade om förut, Hannes, där det är liksom, nu ska vi reboota rebooten, fast vi säger att nej, vi ska inte reboota rebooten, vi ska fortsätta bygga på det. Alltså folk, det viktigaste för ett fotbollslag behöver inte vara bra. Ett fotbollslag behöver inte vara, alltså jag vill att det ska vara framgångsrikt, jag vill att IFK Göteborg ska vara framgångsrikt. Men det måste veta vad det är. Alltså det måste veta vad det är och vart det är på väg. Och vi hade en bra story i 100 år om vilka vi var och vart vi var på väg. Och så insåg vi att oj, den här vägen ledde oss rätt in i ett ställe vi inte ville vara på. Så då skapade vi oss en ny berättelse om vilka vi var och vilka vi var på väg. Och nu ser vi att den berättelsen höll i 18 månader. Och nu står vi här och vi vet inte vilka vi är och vi vet inte vart vi är på väg. Och det är en jävligt farlig plats för en förening att befinna sig på.
Och de två huvudförfattarna, de är inte helt överens heller om hur det ska skrivas.
Ja, det vet jag inte. Men om man ska gå efter den diskussionen vi nyss hade så finns det väl skäl att anta att det kan finnas skiljaktigheter där.
Vi vet en sak solklart. Det är att om det finns en mängd meningsskiljaktigheter mellan Rolle och Ferran, och om de har hetsiga, arga diskussioner med varandra, så kommer vi aldrig få veta det. Då hamnar vi obönhörligen i Helsingborg i alla fall. Ett Helsingborg som mötte Malmö i någon sorts påtvingat Skånederby som de kallade det nere. Och Malmö vann väl det ganska enkelt med 1-0 om man nu kan göra det.
Ja.
Jag kikade på delar av den matchen och det var inget som skrämde mig, men det var inte så att jag kände att det är lugnt heller. Men jag, med den här nya positivismen som jag fick av att vi är tillbaka på ruta 1, så känner jag nog att det finns en chans där i alla fall.
Mm-hmm. Du tänker så här, Helsingborg fick stryk med 1-0, vi fick stryk med 1-0. Allt är öppet. Eller vad är det du vill säga?
Vi ska inte lägga oss ner och dö i alla fall.
Nej.
Men i Helsingborg så kommer vi också träffa på en gammal bekanting.
Du tänker i form av Mix Diskerud.
Ja, vet du vad jag har kommit fram till? Att Mix han förstår absolut inte när det är allvar.
Oh nej.
För han har nog aldrig haft allvar i hela sitt liv, skulle jag tro.
Nej, nej men Mix är ju... Mix är ju som någon sorts seriefigur. Som bara går runt och där livet alltid är glamoröst, oaktat hur jävla mycket den står och brinner.
Ja, nej men... Och nu var det då något uttalande att han skulle försöka få lite hemliga tips ifrån Paka genom någon jävla Snapchat-grupp eller något.
Ja, han skulle ge Paka stilen. Godis också, för att Paka gillar godis.
Är det för att Paka är liten? Så Paka är ett barn? Var det ett sånt skämt?
Eller att de har åkt buss ihop att kanske Paka då efter någon match.
Det är bara så att Paka gillar godis.
Det kan ju vara så enkelt.
Många gör ju det.
Jag vet ju till exempel att Paka bor mitt emot Fyra Gott.
Ja,
Det säger ju ändå. Det säger, och jag utgår då.
Spåren leder.
Jag utgår från att det inte var det centrala läget han sökte, utan han ville ha närheten till en godisbutik.
Ja. Men kan det vara så att Mix aldrig riktigt har spelat för någon klubb där han riktigt bryr sig om fotbollen förutom i Blåvitt? Eller förstår
jag. Men han har väl aldrig varit i en klubb där kniven har varit så mycket mot strupen, misstänker jag. Säger jag nu helt ovetandes om hur det har gått för
honom. Han har ju varit i någon klubb i Norge. Och sen så har han varit i New York City, Red Bulls, FC, whatever.
Passar ju honom på, alltså MLS är ju väldigt mycket. Där
han
är det
har också varit, jag måste bara säga, han har också varit designated player där över. Vilket i sig är helt sjukt.
Och sen så har han varit i något lag i Sydkorea.
Ulsan Hyundai, om jag får be.
Är det var ett skämt eller de heter
det? Det är sant.
Ja, om vars liga, jag kan väldigt lite. Mm. Det känns inte som, han har inte fått, han har inte stått i ett kval i Millwall direkt. Så.
Nej.
Det har inte varit så mycket kolgruvekompatibelt som om att vi hade det här. Men vi har väl en annan hamnarbetare i alla fall i Göteborg.
Ja, men det är ju det här. Liksom, den här liksom bekymmerslös surfare approachen som han har till det mesta är fantastisk i medgång.
Lite lätt pårökta känslan så.
Ja, men han
nej, men han är någonstans
influencer. Dude! Han är här, sweet!
Influencernas Glenn Hussein. Han tar livet med en klackspark, bara att han råkar också vara snygg och extremt framgångsrik för stunden.
Mm. Jo, man gillar ju folk som bara råkar vara otroligt bra på någonting.
Ja, men nu har vi en jättebra läge i alla fall och mygga av Mix ner i Superettan på något sätt. Kan man inte göra det? Nej, han kommer alltid komma tillbaka.
Han drar
flytta med Blåvitt lite till, få lite likes och så hamnar han i Australien den här gången kanske.
Mm. Jag har inga problem med att han är sån egentligen.
Nej.
Det kan väl vara om någon säger bra grejer om Blåvitt på distanser. Mm. Ja, det var trevligt. Ja.
Det är den här alltså.
Det är där du har hamnat nu. Du kan inte ens bli arg.
Nej, men jag vet ju att Mix efter det här kommer stå och säga någonting i stil med att IFK Göteborg är en stor klubb, att de hör hemma i Allsvenskan och att det är min sign. Alltså han kommer göra det kanske efter säsongen. Och de ska min sans tillbaka och då kommer folk stå och skrika efter att Mix ska ansluta till kamratgården igen.
Vet du vad Mix har för position i Helsingborg just nu?
Han har spelat på allt. Över allt.
Han har spelat på allt, låter som en jävla enmansorkester. han kommer spela mittback mot Blåvitt. Mm. Jag tycker det känns märkligt. Men han kommer säkert rädda bollen på mållinjen. Nicka in en jävla hörna eller någonting. Nej, han kan inte nicka.
Jag vet inte. Han nickar i Sydkorea.
Det är oklar inför matchsnack här. Om
vi bortser från Mix Diskerud och återgår till det som du sa förut, så är år 2020s Grimsta borta är ju de facto då Helsingborg borta i år. Det har vi vetat nu under en ganska lång period. Nu är vi där och tack och lov så har ju Helsingborg stundtals också gjort riktigt platta insatser, vilket gjort att de inte då har dragit iväg oss nu när de faktiskt haft möjlighet. Därför blir Helsingborgsmatchen minst lika viktig som den faktiskt var för några omgångar sedan.
Mm. Ja, om vi då ska strunta och spekulera i diverse liksom positionsexperiment där man byter ut den bästa spelaren och sånt där. Och kanske fokusera på alltså, vad fan kan vi göra då? Jag vet att vi har fått en del frågor om vad vi supportrar kan göra. Kan vi göra någonting? Kan vi strunta i covidet och köra liksom?
Det är väl en dålig idé.
Det är nog en dålig idé.
Med tanke på också att vi hade en statsminister som heter Stefan Löfven som idag då.
Vi har fortfarande.
Han är kvar. Det har inte hänt något med honom och covidet så att säga. Och han ändå säger att nu är det allvar. Igen. Nu stänger vi allt. Och då får vi ju köpa det.
Jag vet inte om ni har tänkt på det här, men eller det har ni säkert inte gjort, för ni har gjort 250 avsnitt av BB-podd. Men jag har bara gjort 5, så att jag har ganska bra minne för vad jag har sagt och inte sagt. Och jag har ju ett track record i BB-podd som jag är tämligen säker på att ni inte har tänkt på, men jag har tänkt jävligt mycket på det. Nämligen att varje gång som jag förutspår någonting så blir det exakt rakt motsatt. Jaha. Min första insats i BB-podd, det var våren 2018, Pojas första år. Då satt jag i BB-podd och då hade det gått, det gick okej den våren. Vi slog Malmö borta och sådär. Och vi skulle sammanfatta vårsäsongen. Och sen så frågade de mig, ah, men hur går det i höst då? Ah, men det här kommer att gå bra. Det finns så mycket kompetens i den här truppen. Och Poja Asbaghi har visat sig vara en riktigt bra tränare. Så att,
det här var ju också på tiden vi var ett höstlag.
Precis. Precis. Och sen, ja.
Gick ju finemang. Vi slog BP borta.
Ja, vi slog BP borta. Ja, men den hösten slutade då på Grimsta. Men sen nästa grej som är värre, det är ju tidigt i våras när ni bjöd in mig när jag precis hade blivit ordförande och hela den här covid-grejen var under uppsegling. Och då frågar Patrik Lindberg mig, men vad, kommer vi få se någon fotboll i år? Eller? Och jag säger, ja men det är klart att vi kommer att gå på fotboll i år, herregud.
Det är bara lite snuvar här.
Så att jag kommer, för det första, så jag kommer inte att göra några som helst förutsägelser om vad som kommer att hända nere i Helsingborg. Och för det andra, men jag vill ändå liksom ta upp den här tråden att med allt som har hänt och fram och tillbaka, det är ju faktiskt så att det finns en chans som inte är nollprocentig att den allsvenska säsongen inte ens kan spelas klart.
Att de bara stänger.
Det kan ju på riktigt hända.
Mm. Då får de gärna stänga innan vi har halkat under några streck.
Ja, exakt.
Fast om de kan ju inte bara stänga. De kan ju inte stänga i omgång 27 och bara... Resultatet står.
Jobbigt om man har en hängmatch kvar då.
Ja, men exakt. Men det går ju inte.
Det finns jättemånga frågor som kommer från det. Men det jag egentligen skulle säga innan jag halkade in på det här sidospåret, det var liksom du, jag tror att du frågade vad vi kan göra givet smittspridning. Och det är det här som är den enorma frustrationen, är ju att man, alltså det finns så lite man kan göra. Man blir liksom kväst, strypt, kastrerad. Jag kommer ihåg nedflyttningsstriden 02. Jag var exilare då, så jag var inte på plats själv. Men vad är det folk minns från nedflyttningsstriden 02? Man minns Bajen borta. Varför minns man Bajen borta? Jo, för det första så minns man Långås som gjorde mål i 89:e och som där och då räddar oss från den direkta nedflyttningen.
Läktarras och så vidare.
Läktarras och så vidare, precis. Men det man också minns, alltså det som folk som var med fortfarande snackar. Var det någon av er som var med?
Bajen jag var ju på, nej inte Bajen borta var jag inte på. Nej. På Gamla sen mot Frölunda.
Ja, precis. Ja. Kvalet. Men Bajen borta, det folk snackar om är ju pubsamlingen. Som folk som var med fortfarande säger är liksom det mest elektriska i stämningsväg som de har upplevt på en bortamatch. Alltså det går alltid lite romantik i det där. Men det är ju någonting som händer i ett supporterkollektiv som får göra någonting gemensamt. Det var lite det på Grimsta också. Alltså den delade gemensamma upplevelsen av att bli pissade på, svetsade den samman. Och det kan skapa en gigantisk jävla kraft som kan bära spelarna framåt. Den möjligheten har vi inte i år, för vi har suttit framför våra tv-apparater och blivit pissade på, höll jag på att säga.
Det är svinjobbigt.
Jag ska säga så här, det är också därför som jag är så jävla otrevlig mot dig hela tiden, Patrik, för att jag har liksom aldrig fått tömma ur liksom.
Yeah. Nej, men så är det ju.
Och hatar det. Ja.
Och det är så fruktansvärt farligt, därför att alltså, det finns en anledning till att folk blir galna av att titta på det här, för det känns som att de inte bryr sig. Det är klart att de bryr sig.
Man skriker och skriker, så är det någon som har mutat den liksom.
Exakt, så är det. Alltså, man står inne i en glaskupa och det enda, och då blir jag så här, alltså, jag skiljer mellan min privatperson och min roll. Min privatperson är ju bara ett stort jävla moln av ångest just nu. Jag vill ju bara säga, jag vill lägga mig under en stor hög med smutstvätt och så bara ligga där och blunda tills allting är över.
Både mysigt och äckligt.
Ja, fruktansvärt. Ja. Men i min roll så har jag ändå tagit på mig någon sorts jävla ansvar. Och ansvaret i den här situationen är ju att försöka hitta liksom, men vart kan vi rikta vår energi? Vart kan vi rikta det här stödet? Vad kan vi göra? Och vi kan inte få till en magisk pubsamling. Vi kan inte skicka bussar till Grimsta borta. Men jag vet vägen mellan Göteborg och Helsingborg. Den heter E6an.
Förhållandevis rak väg.
Förhållandevis rak väg. Förhållandevis stort antal motorvägsviadukter och broar. Jag hade inte hatat det. Jag tror ingen hade hatat det om det på varenda jävla bro hade stått 2-3 smittskyddssäkrade hjältar med banderoller, med bengaler och bara följt den här jävla bussen söderut. För att enda gången i år som vi har manifesterat någonting, det var cupfinalen, och det är också den enda lilla solstrålen vi har haft. Så.
Jag älskar den här idén. Mm. Jag tycker att det är en svinbra idé. Har ni också sådana där kondomer som de har i filmen Den nakna pistolen?
Ja, helkroppskondomer.
Helkroppskondomer. Ja. Ta på er dem och ställ er nu vid motorvägsbroar och dylikt. Jag vet att det finns änglar i Halmstad. Jag vet att det finns änglar i Helsingborg. Mm. Jag vet att det finns i Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och så vidare.
Mm. Jag ser ett logistiskt problem.
Ja, men
Pax för Mölndal!
Så här, jag tror att det här är någonting som kommer att göra. För att det räcker egentligen med alltså 6-7 hjältar. Eller 6-7 platser. Så här, Mölndal, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båsta. Kanske Ängelholm.
Det är en lång uppförsbacke som bussen ska åka upp för Hallandsåsen, va?
Ja, just det.
Det tar lång tid. Kan ta en lång banderoll längs med. Hinner de läsa i lugn.
Kommer du ihåg vad ämnet hette? De stoppar i Hallandsåsen. Tätningsmedlet.
Rockagill.
Jajamän, Glimberg tog inte den.
Jag hann inte svara för att disco.
En dålig koll på rockagillet.
Det var för att min träslöjdslärare Lennart älskade skämtet. Har ni hört att McDonald's har en ny hamburgare? Mac Rockagill med Hallandsås.
Det är svagt ändå.
Fan vad roligt.
Men jag har spelat ett band en gång som hade en enda spelning. Och det bandet hette faktiskt Rockagill. Mm. Vi vill se på varje jävla bro över E6an.
Mm. Ja.
Så vill vi se folk som supportar Blåvitt hela vägen ner till Helsingborg.
Vi kan också säga att det går ju bra om man har möjlighet att göra detta vid någon typ av åkermark eller dylikt vid sidan av E6an också såklart.
Det är nästan ännu bättre.
Ja, måste inte vara bro.
Det här är vår sista chans att försöka ingjuta lite jävla ryggrad och känsla i den här spelargruppen som ska ner och spela föreningens viktigaste match på flera år. Jag kan inte tro, det känns som att jag säger det varenda jävla år att det här är föreningens viktigaste
det
match.
Det blir bara sämre och sämre.
Det blir bara, ja. Men, och därför så säger jag så här, vi supporterklubben Änglarna och många andra kommer att aktivt jobba på att det här ska bli verklighet. Så att man får jättegärna hålla koll i sociala medier, så kommer vi att försöka se till att när den här bussen rullar ut på sina 2,5 timmar ner till Helsingborg så kommer de att mötas av ett visuellt stöd längs vägen. Vi kommer att jobba på det. Håll gärna koll vad vi delar och i våra kanaler.
Vilken kanal är det du pratar om?
Facebook, Instagram, Twitter, alla Änglarnas sociala medier. Det är väl där vi kommer att gå ut med informationen. Det kräver ju lite logistik detta.
Tror du att det var Tumblr som var aktuellt, Glimmer, eller?
Ja. MySpace. MySpace. Änglarnas MySpace.
Nu tycker jag det är dags att involvera våra älskade lyssnare lite mer. Och därför tycker jag att du ska få välja ut en jävla fin lyssnarfråga nu.
Det är så jävla schysst att vi ska välja ut en lyssnarfråga.
Ja, men det är för
vi fick in jättemycket lyssnarfrågor, men de är också invävda. Vi struntar ju inte i era frågor bara för att vi inte läser upp vem som har skrivit det och på vilken plattform.
Nej, men om de skriver så här, prata om matchen mot Örebro, så behöver vi inte säga. Han har önskat det, för det har vi redan gjort.
Ja.
Exakt.
Extremt vast att komma med det önskemålet också.
Men jag gillar att folk engagerar sig. Det är faktiskt.
Ja, i alla fall. Det är någon som kallar sig för Parker på Twitter som vill höra John utveckla en rant han hade på Twitter häromdagen. Men jag printade ju den för en sekund sedan. Hur fan kan den då vara borta? Du skrev att det var måndag morgon och allt du kan tänka på är alla som slitit ideellt för att försöka vända den här covid-säsongen till något positivt. Och så fortsätter du därifrån.
Ja, jag kan säga så här, Parker, att en gång i tiden när jag startade min Twitter så lovade jag mig själv att jag aldrig skulle twittra i affekt. Det där var twittrat i affekt.
Man är alltid i affekt. Då ska man inte twittra alls.
Det är en väldigt Håkan Mildsk inställning av dig.
Ja, men man kan göra det sämre här i livet än att försöka efterlikna Håkan Mild. Det är det mesta man gör. Men absolut, Parker vill att jag ska utveckla. Jag ska försöka utveckla.
Ska du börja sälja glass?
Ja, det också. Nej, men jag tror att det här var affekt. Jag dividerade med mig själv om jag skulle ta bort dem. Men sen så tänkte jag att nej, men det här är nog någonting som folk kan känna igen sig ganska hårt. Även om det är en liten smula orättvist så tror jag att det är en känsla många av oss upplever nu. Jag förstår att man är dödstrött på det. Jag ser så många tweets som kommunicerar ut ungefär samma budskap, att jag skänker fan inte mer pengar till det här. Jag tittar inte på fler matcher av det här. Jag orkar inte längre. Och det var lite så jag kände den där regniga måndagsmorgonen, att vi har ju dragit igång någonting i supporterklubben Änglarna tillsammans med flera andra hjältar som vi kallar för 4 oktober. Där vi vill samla in cash till klubben helt enkelt. Och det har varit en inte helt smärtfri resa. Den har krävt ganska mycket av oss alla som är inblandade. Vi är en arbetsgrupp på 10-12 personer som allihop ger av sin obetalda tid och offrar tid med familj och arbetstid och allt vad det kan vara. På att försöka skapa någonting som ska dra in pengar till klubben. Och när man gör det här under ett år där den omedelbara belöningen att få gå och festa med sina kompisar och liksom ha kul på Gamla Ullevi, när den omedelbara belöningen inte finns där, då blir det ännu viktigare att man känner att man ändå får någonting. Man får någon positiv känsla, någon sorts så här, ja men det är ändå värt det, tillbaka.
I alla fall ett jävla mål någon gång.
Ja, som ett onside-mål då, tack. Och det var väl där och då jag känner, för jag har liksom, jag är inte den som har jobbat hårdast och mest med 4 oktober. Det är många, många andra som har slitit mycket hårdare än jag. De är hjältar allihopa, jag skulle vilja nämna dem i namn allihop, men det hinner vi inte med nu. Men jag har ändå suttit liksom på kvällar och nätter och svarat i telefon på, ja, jag ska inte prata som att det är synd om mig, det är det absolut inte. Men man satt ju där till slut och bara ifrågasatte, varför har jag gjort allt detta när det bara går åt helvete ändå? Och jag tror att det är viktigt att man försöker hitta svaret på den frågan, för jag är livrädd för den här känslan som börjar sprida sig, att folk, ni har varit inne på det i podden också, att folk börjar tappa det.
Jag kan ju själv ha skrivit i affekt att nästa gång jag swishar klubben så är det för att pynta Rolles biljett till 100-bussen mot Norrby borta.
Det var i alla fall en kreativ och roligt sätt att göra det på. Ja,
så jag plockar in likes, det är vad jag gör med min Twitter. Så är det. Ja.
Hoppas du får god nytta av dem någon gång.
Ja, jag har sparat dem och jag har dem i en ryggsäck som jag tar upp ibland.
Absolut, och det är ett jävla enkelt sätt just nu att stoppa likes i ryggsäcken, är ju att surfa på den här liksom negativitetsvågen. Jag vet inte om man surfar på negativitetsvågen, man kanske snarare drunknar i den.
Går nog att surfa på den också.
Ja, det går att surfa. Men jag är jävligt så här, jag gillar historia, jag gillar att läsa om liksom det gamla i IFK Göteborg och så vidare. De här kidsen som satt, för det är verkligen kids, de var tonåringar, de var 17-18 år när de satt i ett rum för 116 år sedan och tände ett ljus. Och så har vi burit det jävla ljuset som de tände åt oss genom liksom spanska sjukan och världskrig och rekordår och allt möjligt. Och nu fladdrar den där jävla lågan så in i helvete. Det är liksom, det är korsdrag i det här rummet just nu. Och då måste vi, nu har vi 4 matcher på oss. Man får kupa händerna runt den här jävla lågan nu. Och så får man borra ner huvudet och springa ut av helvete och bära det här ljuset in i nästa år. Och jag tror att vi är närmare att den där lågan ska slockna än vad vi har varit på flera, flera decennier. Och jag vet inte hur alla andra känner, men när någon frågar mig om typ 10-15 år, bara, vad gjorde du liksom? Det är lite där, när man ser tillbaka, vad vill man kunna säga att man gjorde? Ja, men jag gjorde någonting. Alltså jag skiter egentligen i 4 oktober, vi har sagt 5 miljoner, det är ett högt mål. jag skiter egentligen i om vi når 5 miljoner eller inte. Det viktiga för mig är att känna att jag i alla fall försökte dra igång någonting, försökte göra någonting. Och det där kan alla göra. Vi har 4 matcher nu. Vi har 4 matcher. Du kan göra någonting. Du behöver inte. Jag förstår att du är trött. Jag vet att du är trött. Jag är också trött. Jag hatar att vi år in och år ut sitter och tittar på kvalsträcket varandra jävla höst och just nu nedflyttningssträcket. Jag hatar situationen vi är i, men det är 4 matcher kvar och du kan göra någonting. Du som lyssnar, du kan ställa dig på en jävla motorvägsviadukt och hålla upp en banderoll där det står krossa HIF. Du kan swisha en jävla peng så att Pontus Fredén kryper runt en konstgräsplan, den jävla galningen. Du kan göra någonting. Och vet du vad? Du behöver inte vara nöjd med hur IFK Göteborg presterar för att göra någonting. Ingen kräver av dig att du ska vara nöjd och glad för att göra någonting. Om du inte är nöjd och glad med hur IFK Göteborg presterar, då är mitt första och viktigaste råd till dig att du ska bli medlem i föreningen. För att när allt det här är över, då kommer vi börja titta på vilka bär ansvaret för att det blev som det blev i år. Och de som har rätt att utkräva ansvar, det är föreningens medlemmar.
Hej, det är Janne Jonsson. Du lyssnar på BP Pod.
Väcktes det några frågor i din hjärna efter att du såg det underbara digitala medlemsmötet häromdagen?
Det gjorde det. Det var ett möte. Det var högt och lågt, kan jag säga. Du får ge klubben bra betyg för själva formen, hur man genomförde det. Det var egentligen bara någon gång som det var någon mixtrul så där. Det är ju positivt att man kan göra så, för jag tycker att alla medlemmar i Göteborg har rätt att ta del av sakerna och inte bara de som råkar kunna komma till Nya Ullevi-loungen eller vad fan det heter.
Burgården brukar vi vara i ändå, vännen.
Okej, okay, på medlemsmötena. Men
medlemsmötena brukar vi sitta i 12... Nej, Nya Ullevis riktigt...
Tack för ditt inspel.
Men min följdfråga är, tycker du att man kan applicera den här typen av mötesmodell även på årsmötet för de som inte kan närvara på plats?
Inte ännu, tror jag inte att man kan göra det.
Nej.
Ett årsmöte måste nog vara på plats, då får man faktiskt se till att ta sig hit. Men ett medlemsmöte, ett informationsmöte som det är inte liksom, det kan man inte kräva att folk ska åka från Kalmar eller Hässleholm för att lyssna på. Så det var bra. På minusfronten är väl att när man har en frågestund, den blir ju tämligen meningslös eftersom de som står och svarar på frågorna, och när det är frågor på sådana här tillfällen så är det ju ofta kritiska frågor. Man undrar, varför är det inte så? Varför är det inte så? Det är inte liksom, hur kan ni vara så duktiga på detta? Det säger sig lite självt att det inte är sådana frågor. Men den som representanten som svarar, han kan ju svara, eller hon kan ju svara på ett sätt som, vad ska man säga? Det är, blir inga följdfrågor, det blir the final cut så att säga, och sen så går man vidare till nästa sak. Så här, har ni blivit så slutna och stängda som förening? Nej, det har vi inte.
Det är väldigt lätt att sopa under mattan, det är det.
Ja, men precis. Ja. Och jag har 2 saker som jag tycker står ut lite från den här. Och den ena är när det handlar om ekonomin. Och det går till och med ut i text efteråt. Och där säger de då att vi har bättre kontroll än någonsin tidigare. Men det kan ju ändå inte vara sant.
Just om de bara hade sagt vi har bra kontroll så hade du inte reagerat. Men när man säger vi har bättre kontroll än någonsin, då känner du... Hur är det möjligt ett år när vi inte... Eller är det för att man inte har några intäkter som man är dundersäker på att det kommer in?
Max får frågan. Hur står det till med klubbens ekonomi? Vi är väl förberedda för framtiden och vi har den ekonomiska situationen under kontroll tack vare de kraftfulla åtgärder som har vidtagits. Vi har bättre kontroll än någonsin tidigare. De kan omöjligen ha den ekonomiska situationen under bättre kontroll än någonsin tidigare. Om vi samtidigt går back 5-15 miljoner. Det är till och med så att i nästa andetag säger man att vi har absolut inte den under kontroll. För de här 5-15 miljonerna minus beror ju på vilka bidrag och sånt där vi får på grund av den här covid-situationen. Det är alltså någonting som ligger utanför våran kontroll. Om vi ska gå 5 eller 15 miljoner back. Alltså har vi inte bättre kontroll på den ekonomiska situationen än någonsin tidigare. Alltså är detta en lögn. Är det okej att klubbdirektören ljuger för medlemmarna på ett medlemsmöte?
Det där uttalandet går ju också att tyda på ett par olika sätt. Alltså ett sätt att om man, du har ju gjort
en
tolkning av det.
Ja.
Om man ska tolka det generöst så kan man ju tolka det så här att det klubbdirektören säger är att vi har koll på alla värden. Vi har koll på det som vi kan ha, det som är liksom givet att vi kan ha koll på. Vi vet alla ingångsvärden. Och har en plan ut efter det. Om man ska vara generös.
Ja, men ska man hårdtolka det så till sin fördel bara? För det känns på något sätt som att det gäller bara att framstå som att det som man håller på med är så jävla bra hela tiden.
Jag skulle säga det
är som att man liksom lägger ut något jävla uttalande på LinkedIn om hur förträfflig man är på sitt jobb. Snarare än informera medlemmarna.
Jag skulle säga att jag tror inte att det var just den här enskilda sägningen i sig som fick Jocke att reagera, eftersom jag ändå umgås med dig över en lite för lång och omständig period. Men jag tror att du kanske kände dig ganska mättad över att man hela tiden står och säger everything is fine, vi har läget under kontroll, det är inga problem, den gjorde det här, om vi bara hade gjort si och så många mål, om man tittar på statistiken så borde, och så vidare och så vidare. Att man sen då på medlemsmötet, ett år när vi inte fått in publik, ett år där vi har fått swisha in hur mycket pengar som helst.
Ett år som vi inte kan ha kontroll på något överhuvudtaget själva.
Nej.
Det finns en...
Jag tror att det var någonstans bägaren som rann över, för Jocke, om jag ska vara helt ärlig och säga det. Jag håller inte nödvändigtvis med dig där, utan jag kanske är lite mer inne på Johns linje, men jag kan också förstå din frustration.
Det finns ett talesätt jag gillar, att efter en boxningsmatch så kollar du på vem är killen som dansar omkring och vem är killen som ligger på mattan. Och då vet du vem som vann. Och det är lite samma sak i fotbollen. Alltså grejen med att driva en fotbollsverksamhet är att det står svart på vitt hur det går för dig i din kärnverksamhet. Det ser du i tabellen. Du kan inte vara killen, om du är killen som ligger utslagen på mattan, så kan du inte när du får en mikrofon under näsan säga nej, alltså jag dansar omkring. Jag dansar omkring i ringen, det är det jag gör. Alla vet att vi ligger raklånga och att det är de andra som dansar omkring. Då kanske man också ska säga det. Då kanske man ska säga att jag behöver en läkare.
Näsan är ju käken över hela kinden här liksom.
Nej, men så här, jag tror inte att... Jag förstår absolut IFK Göteborgs vilja att, som det så vackert heter, äga sin kommunikation. Och att man har... Jag tror inte att det här kommer från... Alltså det här som ni stör er på... Det kommer ju från en vilja någonstans, tror jag, att göra gott. Att man vill få folk att liksom känna förtroende. Att folk vet vad de gör. Men jag tror att om du vill förtjäna engagemang och förtroende, då måste du också bjuda på någonting. Du kan inte bara anta att folk kommer att känna engagemang i det du gör och förtroende för det du gör för att du säger att du vill ha det.
Om jag bara ställer frågan utan några exempel från medlemsmötet, är det okej för klubbens representanter att frisera sanningen på ett medlemsmöte?
Det är självklart inte okej om en klubbordförande, klubbdirektör eller vad du vill står och ljuger för medlemmarna under ett medlemsmöte. Med det sagt så är jag inte säker på att det var medvetet något sånt som Max Markusson stod här och gjorde.
Alltså så här, jag har betydligt mindre ansvar än vad Max har, men, och jag har en helt annan roll. Men är det någonting vi delar är det ju att vi båda två gäller för någon form av ansvariga för en medlemsstyrd organisation. Och om någonting är snett, så det enda sättet du vinner medlemmarnas förtroende på är att stå rakryggad och tala om att någonting gick snett. Jag hoppas att det är det Max gör.
Du hade en andra grej från medlemsmötet.
Ja, och det är väl egentligen att jag tycker att det visar hur jävla viktigt det är att faktiskt bli medlem i IFK Göteborg. Vi har varit inne på det tidigare, men det kommer komma ett årsmöte någon gång efter nyår. Vill man ha rösträtt på det så ska man vara medlem, jag tror.
Tre månader
innan. Så det är lika bra att bli nu direkt. För jag tror att väldigt många av er som lyssnar kommer faktiskt känna att ja, det kanske är dags att jag går på mitt första årsmöte nu i IFK Göteborg och gör min röst hörd innan det är för sent att göra det.
Jag kan säga krasst så här, om du är nöjd med hur situationen är i år, om du är nöjd med hur IFK Göteborg presterat,
chilla.
Du bara tänker att jag tar och öppnar en chipspåse och sätter mig och kollar på matcherna och läget är som det är, behöver
This
inte bli medlem.
Fine.
Behöver inte bli medlem, ta det lugnt. Känner du att jag tycker ändå att saker och ting inte gått helt rätt till i år? Jag har ändå några åsikter och jag vet att det kommer presenteras ett gäng olika alternativ på årsmötet och där vill jag få vara med och styra riktningen i den riktning som jag tror är bäst. Då är det läge att bli medlem.
Väl sagt, Patrik Lindberg. Hörrni, efter 7 guest appearances och rollen som supersub känner jag mig nu så trygg bakom BB-podd-micken att jag tar på mig att knyta ihop den här avsnittssäcken. Vi är klara nu. Stoppa ner mikrofonerna. Ta av dig de där hörlurarna. Det är dags att säga tack och adjö. Och vi gör det med att tacka vår gäst, supporterklubben Änglarnas ordförande John Disco Pettersson. Disco, har du någonting du vill säga innan vi går? Ja, det har jag, BB-podd. www.4oktober.nu, där kan du köpa stödmerchandise, du kan delta i auktioner och lotterier och du kan köpa stödbiljettspaket som gynnar IFK Göteborg och tar oss mot målet på 5 insamlade miljoner 4 oktober nästa år. Vad vill vi säga till slut då?
Paxa en bro på vägen ner mot Helsingborg.
Paxa en bro på vägen ner mot Helsingborg. Krossa Mix och hans gäng.
Och hans jävla skit.
Vi kan inte ha med Disco mer.
Vadå då? Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that then. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna. Det där var en affekt-tweet och den kom när jag satt mig i bilen och öppnade upp smartphonen. Smartphonen? Fan säger det? Nej, okej. Okay. Fan också.